Hej på er. Hej. Jenny heter jag, Pettersson, och är en del av den här församlingen tillsammans med min familj. Jag är gift med Christer som var framme i början och berättar om Götabro. Och vi har tre barn, Emil, Klara och Oskar. Och jag har den stora glädjen att få jobba med det här fantastiska gänget som ni har lyssnat till, som har sjungit och delat vittnesbörd. Lärare på Götabro sen många år tillbaka nu, 15-16 år tillbaka. Världens bästa jobb kan jag säga. Och nu så ska jag få dela Guds ord med er, predika för er. Och vi ber en bön. Tack Jesus för att du kan huta åt alla stormar som finns omkring oss. Att tiga stilla. Tack för att du med ett enda ord kan stilla de värsta stormarna. Och jag vill be Jesus att du idag skulle stilla stormar. Jag ber att du skulle skingra mörker och ångest och oro. Och jag ber att du ska komma med ditt förlösande och befriande ord. Och ge oss av din frid och av din kraft. Tack att du är här. Och du går inte förbi oss. Amen. Jag ska predika idag om att sova lugnt i stormen. Hur gör man det egentligen? Är det möjligt att sova lugnt i stormen? För livet kan ju onekligen storma en del ibland. Och kanske är det några av er som just nu står mitt uppe i en personlig storm. En kris av något slag. Andra av er kanske bär på människor nära ert hjärta som ni älskar och som ni oroar över. Och ni undrar, kommer de att överleva den här stormen? Många av oss kan säkert känna igen eller känna av världens oro och stormar just nu. Kriget i Ukraina, den politiska oron i världen, klimathotet som skrämmer inte minst många unga men även oss äldre. Energikriser, inflation och ekonomi inför året som kommer. Ja, men det finns mycket som kan kännas som att det är en storm, en oro som kryper sig nära oss. Och idag så vill jag ta med er till en storm i Bibeln. En storm där Jesus är med. Och vi ska se, lyssna till den här texten och se vad kan Jesus ha att säga oss om att leva i stormar. Och vi kan gå till Markus 4, texten kommer också upp på väggen, och läsa ifrån vers 35 och framåt. På kvällen samma dag sa han till dem, låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i, och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön, tig, håll tyst. Vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Här hamnar vi i texten mitt uppe i en dramatisk storm. Det låter nästan som en lika oväntad och kraftfull storm som drog förbi våra trakter för ett litet tag sedan. Vågorna väller in i båten och de är på väg att gå under. Lärjungarna kämpar förtvivlat. Och mitt i det kaoset och den stormen så ligger Jesus i båten och sover lika fridfullt som ett litet barn. I den här texten så finns det 4 frågor. Och jag vill att vi ska stanna upp en liten stund vid var och en av de här frågorna. Och höra, vad finns det för oss i de här frågorna att stanna upp vid? Och den första frågan vi möter, det är ju lärjungarna som desperat och panikslaget väcker Jesus och brister ut. Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? När man befinner sig i en storm så är det lätt att drunkna i rädslor, i trötthet, i missmod, i hopplöshet. Frågor som bryr sig Gud överhuvudtaget är inte främmande att ställa sig när man står mitt i stormen. Bryr du inte om att vi går under, Gud? Varför gör du ingenting? Ligger du och sover? Hur har du mage, Gud? Det är de frågorna som man ställer sig när man står mitt i stormen. Och frågan om varför. Varför drabbar det här mig? Varför händer det här oss? Är också en fråga som vi ofta ställer oss mitt i stormen. Och konstigt nog så verkar Bibelns författare inte särskilt upptagen utav den frågan. Varför? Varför sker lidandet? Varför kommer svårigheter? Utan tvärtom så verkar Bibelns människor ganska krassa när det kommer till synen på liksom vad vi kan förvänta oss av livet och livets förhållanden. Som Jakob, Jesu egen bror, skriver i Jakobsbrevet: när ni utsätts för prövningar av olika slag, inte om ni kommer utsättas, utan när, skriver han, när livet kommer drabba er. Det finns en form av realism i Bibeln kring livet och vad vi kan förvänta oss av livet. Gud lovar oss aldrig i Bibeln någonsin ett stormfritt, problemfritt liv. Men däremot blir vi lovade närvaron av någon mitt i stormen. Psalm 88 i Saltaren är en väldigt speciell psalm. Det är en utav vad jag tror 2 saltarsalmer som inte slutar i tacksägelse. Annars är ju saltarsalmerna liksom blandade ofta med klagorop och frustration, men de slutar nästan alltid i tacksägelse. Men det gör inte psalm 88. Psalm 88 är skriven av Heman. Och Heman, han var en av de ansvariga musikerna i templet under kung Davids tid. Och i psalm 88 så är det bara mörker. Från början till slut. Psalm 88 slutar i den hebreiska texten med orden: mörkret har blivit min enda vän. Eller mörkret omger mig. Det är dystert för Heman. Det finns inget hopp. Ingen ljusning. Och vad gör Heman i psalm 88? Heman står kvar hos Gud. Heman fortsätter att vända sitt ansikte mot Gud och prata med Gud. I psalm 88 så är det som att Heman mitt i psalmen knyter näven mot Gud och han dundrar på inför Gud och anklagar Gud. Gör du under bland de döda, Gud? Prisar man dig i mörkret? Vad håller du på med? Är du inte klok? Heman är upprörd, han är besviken, han är frustrerad, han är plågad. Och han vräker ur sig allt det där till Gud. Och så avslutar han med att mörkret är min enda vän. Det finns inget hopp. Ändå fortsätter Heman att prata med Gud. Inte om Gud, utan med Gud. Ansikte mot ansikte. Jag undrar ibland om de tuffa perioderna i livet tvingar fram det här hos oss. Att vi börjar prata lite mer sant och osensurerat med Gud. Åtminstone är det min egen erfarenhet. Vi har som familj levt de senaste 4 åren i kaos stundtals på grund av svår sjukdom. Och under en period när det var som allra värst i vår familj så stod jag vid ett tillfälle vid våran diskbänk och diskade. Och jag grät. Tårarna rann på mig och jag grät när jag stod där vid disken och bad en innerlig bön till Gud om hjälp och förändring och kraft och vishet om ett Guds ingripande. Och mitt i den här innerliga bönen så tappar jag en skål som jag ska diska. Och i det ögonblick som jag tappar skålen så kommer det ur min mun värsta svordomsramsan. Ena stunden en innerlig bön, Gud grip in. Och i nästa ögonblick den värsta tänkbara svordomsramsan så jag till och med själv hajar till. Och där och då så händer något oväntat vid diskbänken. Jag får ett gudsmöte. Jag upplever nästan fysiskt hur Jesus plötsligt står där i vårt kök vid diskbänken bredvid mig. Och hur han lägger sin hand på min axel och tittar på mig med den ömmaste blick och skakar på huvudet. Och liksom säger: Jenny, jag förstår. Jag förstår. Hans blick är fylld av empati och förståelse. Och den där diskbänksögonblicket blir ett heligt ögonblick där Gud får möta med mig. Och jag får tala med Gud ansikte mot ansikte. När vi står mitt i stormarna så måste vi få tala sant. Det måste få vara innerliga böner och svordomsramsor som i ett och samma andetag får komma ut. För Gud tål det. Vi måste osensurerat få berätta: jag är så innerligt trött och less och jag undrar vad Gud är. Och jag tror att vi som gemenskap, kristen församling, måste medvetet skapa de här rummen där det är tillåtet att få komma så där splittrad och fylld av både innerliga fromma böner och i nästa andetag så står någon och svär, och det måste få vara okej. Och vi får inte vara för snabba med att säga: men du, det kommer gå över. Utan ibland ska vi bara vara stilla och tysta och lyssna och säga: det är okej. Jag förstår att det är tufft nu. Ibland är det den största tröst vi kan ge. Mitt i stormen så läser vi vidare i texten att Jesus vaknade och hutade åt vinden och sa åt sjön: tig, håll tyst. Och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem: varför är ni rädda? Här kommer den andra frågan jag vill stanna upp i texten. Den som Jesus ställer till lärjungarna: varför är ni rädda? Ja, Jesus, i vilken ände ska jag börja? Det finns ganska mycket jag är rädd för. Det finns mycket i stormen som kan kännas totalt övermäktigt. En känsla av total kontrollförlust. För stormen är ju på riktigt för den människa som står där. Du kanske på riktigt är rädd för ditt barns liv och framtid. Du kanske på riktigt är rädd för ditt äktenskap om det ska överleva den storm ni går igenom just nu. Du kanske på riktigt är rädd för valet idag. Du kanske på riktigt är rädd för hösten och de skenande priserna. Du kanske på riktigt är rädd för klimatkrisen eller för den psykiska ohälsan i vårt land som skövlar liv och som vi alla är påverkade av på ett eller annat sätt. I vårt lilla land så är det 4 människor som idag kommer ta sitt liv. Varje vecka är det 28 personer som väljer att ta sitt liv för att de inte orkar leva. Det är en hel skolklass som försvinner varje vecka i vårt land. För att livet är övermäktigt om man står mitt i en storm. Det här är på blodigt allvar. Och det här är människor som du och jag älskar och bär i våra hjärtan. Det är våra barn, det är våra tonåringar. Det är våra systrar och bröder och mammor och pappor. Det är dem som vi kämpar för och ber för. Så ja, Jesus, det finns mycket jag är rädd för. Varför är ni rädda? När Jesus ställer den frågan så är den djupt sammankopplad till den andra frågan han ställer. Har ni ännu ingen tro? Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? De två frågorna hör ihop i den här texten. Och de frågorna har med vår gudsbild att göra och med vår världsbild att göra. Här tror jag att Jesus ringar in en av de mest grundläggande orsakerna till människors oro och rädsla. Vi räknar inte med Gud i ekvationen. Och i vår del av världen, i Sverige, vi som är formade av en sekulär världsbild, vi har ännu svårare att på riktigt räkna med Gud, även om vi är kristna och tror på Gud. Vi tror på Gud, men med en sekulär världsbild så betyder inte det att vi nödvändigtvis litar på Gud. Vi litar inte på att Gud på riktigt ska gripa in och förvandla livet för mitt sjuka barn eller för mina föräldrar som jag ber för, eller vad det nu är som är stormen i mitt liv. Per-Arne Dahl, han skrev en bok för några år sedan som heter Varför mår vi inte bättre när vi har det så bra? Och en av hans teser i boken, det är att människor i vår tid, i vår del av världen, saknar en fast punkt i tillvaron. Och det gör att vi mår dåligt. Vi saknar något större att leva för. Och den tesen, den stämmer väl ihop med forskning som finns som inom psykisk hälsa och ohälsa, som säger att människor som har en hög känsla, en stor känsla av att jag tillhör ett sammanhang, mitt liv har en mening, de människorna har bättre förmåga att klara av svårigheter i livet än den som saknar det. Jag tror att det i texten finns ett budskap med att Jesus ligger och sover mitt i stormen. Det säger något om Jesu fasta punkt i tillvaron. Det fanns inga stormar i världen som skulle kunna rubba Jesu inre lugn och tillit till Gud. För Jesus var så övertygad att han visste att det fanns någon så mycket större än alla tänkbara verkliga stormar omkring honom. Och det är som att Jesus med sin fråga, med sina frågor till lärjungarna, vill liksom skaka om lärjungarna och få dem att förstå. Ser ni inte tillvaron? Det finns någon som är större än det ni är rädd för. Och Jesus visar ju med hela sitt liv och med sin död och uppståndelse att inte ens döden är något att vara rädd för. Inte ens döden, det värsta tänkbara för oss, har det slutgiltiga ordet. Nej, Gud är större än alla stormar i våra liv. Och här har vi som kyrka världens bästa budskap att ge. Tron på att det finns någon större som håller hela tillvaron i sin hand. Vi har ett stort gäng unga människor i vår församling som jag vet verkligen behöver få höra det här fredag efter fredag. Det finns någon som vill ditt liv. Det är 28 människor varje vecka som desperat behöver få höra att det finns hopp. Det finns en mening med ditt liv. Någon vill dig, någon älskar dig, någon har en plan för dig. Här tror jag att vi som kyrka behöver räta på våra ryggar och inse att vi sitter ju på världens dynamitbudskap som den här världen hungrar efter. Min dotter Klara ska få komma fram och ge oss ett exempel på vad det kan få betyda när man förstår det här. Att det finns någon större som håller mitt liv i sin hand. Välkommen fram, Klara.
Men för att förstå allt så behöver vi hoppa tillbaka till ungefär 4 år sedan. Då jag blev sjuk i en sjukdom som heter PANS. Lätt beskrivet vad som händer med PANS är att man har en inflammation i kroppen som sprider sig till hjärnan och attackerar delar av hjärnan som påverkar den psykiska hälsa. Och det finns väldigt många symptom, men några väldigt vanliga är panikattacker, grov ångest, social fobi, ätstörningar, tics, OCD och depression. Och det speciella med PANS är att alla symptomen kommer liksom på en gång. Så att det är som att man får 20 olika diagnoser på en natt. Vilket, ja, det förstör livet rent ut sagt. Men om du vill veta mer om själva sjukdomen så kan du fråga mig sen. Eller min mamma. Eller Sara Google. Men jag hade i alla fall varit sjuk i cirka 1 år när den här händelsen skedde. Och jag mådde väldigt dåligt. Och alla mina dagar flöt liksom ihop. Jag gick inte till skolan. Jag var bara hemma och gjorde ingenting typ. Men sen en dag så kom Torp. Torpkonferensen. Och jag typ växte upp på Torp. Jag har gått dit varje år sedan jag föddes. Men mina föräldrar trodde inte att jag kunde gå det året. För jag mådde så dåligt. Men till deras förvåning så var jag uppe på måndagen och skulle liksom dit. Så redan där var jag ett under. Men sen en kväll på Torp så skulle Sebastian Staxet predika. Och jag minns att jag var där och under hela hans predikan så kändes det som att han bara talade till mig och att han såg in i mitt liv och att han såg liksom all kaos och all storm. Och sen i slutet av predikan så skulle vi göra en sån här handuppräckning liksom. Då sa han att alla som var vilsna med brustna hjärtan och brusten själ skulle räcka upp handen. Och allt det här stände ju då in på mig. Men jag var väldigt nervös. Men det var något som fick mig att räcka upp handen. Liksom. Så min hand kom upp väldigt skakig, nervös. Och sen som att jag inte kunde bära så sa han att alla som nu har räckt upp handen vill jag ska komma fram till scen. Och så vill jag be för er. Och jag tänkte liksom aldrig i hela mitt liv. Alltså vad tänker du? Är du galen? Men jag hade räckt upp handen. Jag måste ta konsekvenserna för mina handlingar. Så jag gick upp liksom. Med en massa andra ungdomar och folk kom fram till scenen och började liksom sträcka ut sina händer mot oss. Och Sebastian stod på scen och började be. Och när han bad så kändes det hände något inom mig. Jag blev helt pirrig och varm och det kändes typ som att jag kunde flyga, den känslan liksom. Jag kände verkligen att det var Gud. Men efter allt som hade hänt i mitt liv så var jag väldigt skeptisk mot Gud. Så mitt hjärta sa liksom att det var Gud, men min hjärna försökte trycka bort alla de känslorna. Och sen skulle jag åka hem den kvällen och mamma satt i bilen och väntade. Och jag berättade för henne vad som hade hänt. Hon hade också varit där en kvällen, men hon satt väldigt långt bak så hon såg liksom ingenting. Och när jag kom in jag berättade för henne vad som hade hänt. Och jag såg bara hur hela hennes ansiktsuttryck förändrades. Och jag frågade liksom, vad är det mamma? Och då säger hon att för ett halvår sedan så fick hon en tanke om att Sebastian Staxet skulle be för mig. Och att jag skulle bli fylld med den heliga anden. Och att Sebastian skulle tala liv i mig. Och hon hade tyckt det var lite konstigt. Liksom, vart kom den tanken ifrån? Men hon beslutade sig för att slide in i hans DMs och berätta om sin tanke. Han svarade faktiskt inte, så hon tänkte inte så mycket mer på det. Men när mamma stod där bak och lyssnade på när han bad så upplevde hon Gud säga att det var det här jag menar. Jag rör vid Klaris nu och jag talar liv i henne. Och då när hon sa det, då kunde jag inte förneka det. Det var Gud. Det var omöjligt att förneka. Och jag kommer ihåg att jag grät den kvällen. Jag låg på min säng och bara tackade Gud. Men jag var inte helad. Utan det var liksom en bergdalbana efter det med. Men jag visste att Gud var med mig. Och jag hade fått tillbaka min tro. Och det var värt så mycket. Tack.
Tack Klara. Precis som Klara sa så blev inte hon hela där och då den kvällen. Klaras storm fortsatte i ytterligare några år med en kamp varje dag. Men vi kunde se, Christer och jag, och Klara själv kunde också känna det, att någonting hade hänt. Det fanns ett annat hopp som bar igenom stormen som fortsatte. Det fanns en annan stabilitet som gjorde att Klara kunde ta sig igenom stormen på ett annorlunda sätt. Sebastian Staxet fick tala ord av hopp och liv som bar Klara under flera år. Vem är det som du ska tala ord av hopp och liv in idag? Vem är det i vår närhet som behöver din kram, din blick, din uppmuntran? Här tror jag att Gud vill att vi alla ska kliva fram. Även om vi själva står i stormar kan vi ändå få betyda någonting för den som står mitt uppe i en storm. Och grejen är att vi tror ofta att det ska vara så stort och det kommer kräva så mycket nej. Det är inte de stora sakerna Gud begär av oss. Det kan vara ett ord, ett sms, en påse bullar, en matlåda. Den sista frågan, det är den som lärjungarna ställer när Jesus har sagt åt stormen och vinden att vara tyst. Och det lugnar sig. Då grips de av fruktan och förundran och de säger, vem är han? Till och med sjön och havet lyder honom, vem är han? Jag tror att vi som kristna och som kyrka är kallade att tillsammans med Jesus befalla stormar att stilla sig. Och när jag förberett den här predikan har jag känt att jag vill betona det här. Kanske är det ett Guds tilltal till oss som församling i detta. Vi som går bredvid, de som kämpar. Gud har gett oss den helige ande. Gud har kallat oss att tillsammans med Jesus befalla stormar att tiga stilla. Och jag tror att i det här uppdraget så handlar det dels om att ge av vårt lugn. Att precis som Jesus som sov lugnt i båten. Stå bredvid dem som flämtar av rädsla och ångest och bara ge av vårt lugn. Vara ställföreträdande hopp. När jag var tonåring så växte jag upp i en dysfunktionell familj med missbrukande pappa och med psykisk ohälsa. Och när jag blev kristen och började gå till en liten församling ute på landet så blev den församlingen min frizon, min oas. De första åren när jag kom till kyrkan så satt jag och tokgrinade i kanske 1-2 timmar innan jag kunde börja bete mig normalt. Och de kristna i den här församlingen, de lät mig sitta där och tokgråta. Och de avlöste varandra, det fanns alltid någon som höll sin arm runt mig och bara satt där utan ord och bara lät mig gråta. Det fanns speciellt några medelålders tanter, höll jag på att säga, de var ju min ålder. Damer kanske vi ska säga då, ändra mig. Som alltid fanns med på ungdomssamlingarna och fixade med fika. Och emellan fikastunderna så kom de med sina trygga, bastanta armar och kramade om oss tonåringar. Jag berättade aldrig för någon vad som hände innanför hemmets fyra väggar. Men jag vet att under de åren som jag fick sitta där och gråta och fick ta emot de här varma kramarna av de här damerna så skedde en form av inre läkedom. Inte fullt ut och helt, men det började ske en helande process. Så en del av vårt uppdrag det är att sitta lugnt i båten. Att vara de där trygga armarna. Att se tonåringarna och ungdomarna. Och när vi skapar rum för människor som har skit och sår och ångest så kommer det ibland betyda att det blir kaos i vår gemenskap. Det blir svordomsramsor. Det blir människor som beter sig på sätt som vi kan bli störda av. Och det måste få vara okej. Vi som är äldre, medelålders och över, kliv fram. Ni som har överlevt stormar, berätta om dem. De unga i vår församling behöver få höra att ditt liv inte har varit stormfritt. De behöver få ta rygg på någon som är äldre. De behöver få en gammal tants varma armar omkring sig. Kliv fram och led med ditt liv som exempel. Men vi har också ett uppdrag att be, precis som Ebbe sa i sitt vittnesbörd. Det finns kraft i bönen. Och jag tror att Gud manar oss att kliva in i bönens märkliga och fantastiska värld. Att bära människor fram med våra förböner. Jakob skriver i sitt brev att den rättfärdiges bön har kraft och gör stor verkan. Jesus har lagt i våra händer bönens kraft och bönens möjlighet att huta åt stormar. Och vi har många mitt i vår församling, vet jag, som lever i stormar. Låt oss gå bredvid dem. Och låt oss envis befalla stormar att stilla sig i Jesu namn. För det är vår orubbliga tro att vi har en Gud som inte bara sover lugnt i båten och går med oss i stormen. Vi har dessutom en Gud som med ett enda ord kan förvandla en hopplös situation. Det är vår tro. Låt oss be.